Om de var mina nära vänner, då skulle de inte löpt iväg och talat sina egna tankar och visioner, utan då skulle de hört min röst. Fantastiskt faktiskt, eller hur? Herren säger, om de var mina nära vänner, står det i den översättningen, så skulle de veta vad jag har att säga och inte skulle löpa iväg och bara tala sina egna hjärtats tankar. Och jag tror att det är så här, att vi har många röster, inte bara i vårt land utan överallt i Kristi kropp idag. Många röster som säger så, säger Herren, men Herren har aldrig sagt det. Men de som är hans nära vänner, till dem uppenbarar han sitt hjärta och till dem talar han på ett sätt som de bygger upp Kristi kropp. Och det intressanta det sammanhanget i Hesekiel är att när Gud säger det, om de var mina vänner, nära vänner, då skulle de höra mitt ord och de skulle förmå mitt folk att vända om och komma tillbaka till mig. Oj, oj, oj. Vilka allvarliga ord. Ja? Så, vänskap som Guds arbetsmetod. Jag vet inte om jag nämnde det här, men jag tror det var förra gången jag började prata om det där. Då när vi kom hem så sa Sara, vår dotter, till mig: vet du vad, pappa, jag blev lite irriterad när du började predikan och du kallade det för Guds metod. Du som är så mycket emot metoder, sa hon. Eller inte emot, men du tror väl inte på metoder. Då sa hon, men ju mer jag lyssnade på dig, desto mer förstod jag vad du menar egentligen. Då sa jag, tack och lov, och min dotter förstår mig, då måste 99,99% av Skogakyrkan förstå vad jag pratar om, eller hur? Inte så att hon är dum, nej, absolut inte så, tänkte jag. Utan därför att jag tänker att hon kanske lyssnar lite mer kritiskt på sin pappa än resten. Och då tänkte jag så här, det här är oerhört viktigt, oerhört viktigt. Nu, förra gången talade jag om vänskap mellan Jonathan och David, vad det innebar och vad det betydde. Idag tänker jag dela lite tankar. Jag kommer att ha två predikningar till, och då tror jag att jag kommer att avsluta med det. Idag tänkte jag egentligen att jag skulle prata om det svåra med vänskapen, men det lämnar jag till nästa gång. Tycker ni att det är spännande? Ja, men vad bra, då måste ni komma nästa gång. Det... Okej, idag tänkte jag dela lite tankar med utifrån två relationer som aposteln Paulus hade till Timoteus och till Filemon. De två vänskapsrelationer. Vad ser man i dem? Och vad vi kan lära oss från dem här. Då går jag till apostlärningar 16. Och läser om att Guds ord säger att Paulus på sin resa, en av sina resor, träffade en ung man som heter Timoteus. Så står det skrivet så här, 1-3. Kom till, också till Derbe och Lystra, där fanns en lärjunge som hette Timoteus. Han var son till en troende judina och hans far var grek. Bröderna i Lystra och Ikonium talade väl om Timoteus. Och eftersom Paulus ville ta honom med på resan, tog han och omskar honom av hänsyn till judarna och så vidare. Och de andra i trakterna till alla kände till att hans far var grek och så vidare. Här börjar relationen mellan en äldre, jag vill inte säga gammal, jag vet inte riktigt hur gammal Paulus var här, men en äldre Herrens tjänare och en ganska ung man som är nyfrälst, nykristen, som man skulle säga. Jag tycker det är spännande, tänkte i morse när jag förberedde det här, eller tänkte på det lite grann, så tänkte jag, vad fint att Bibeln har sådana exempel. Speciellt i vår tid och i en värld när det finns en sån enorm gap mellan generationer. Det är väldigt ovanligt idag att äldre och unga umgås på ett djupt sätt, eller hur? Utan hela vår kultur går ut på det där att gamla ska vi sätta på ett ställe och unga ska vara för sig. Jag var i föregår kväll och blev bjuden av mina söner, i och med Soil och Sara åkte till Finland på lite mat, och vi var och åt tillsammans, och sen när vi åt tillsammans, så efter en stund så kom en kompis till dem och jaha pappa nu, och då kände jag, nu var det var dags för pappa att åka hem för att de ska leva nu sitt liv, och pappa passar inte riktigt i sammanhanget. Inte riktigt så. Jag sa till henne, ja, är det dags för pappa att gå? Nej, det är det inte, men ändå liksom, farsan, vad trevligt att ha dig de här 2 timmar, men nu får livet en annan dimension och du är inte riktigt skräddarsydd för den dimensionen. Och jag kan förstå det, absolut, absolut. Samtidigt så finns en fara i det här, och jag tror att vi är alla medvetna om att vi lever i ett samhälle där man sista kanske, liksom inte riktigt exakta siffror, låt säga sista 30 åren, så har man betonat där ungdomar, de är vår framtid, ungdomar, de är vårt allt. Jag menar, man avskedade folk som jobbade i 30 år på ett ställe för att anställa en ung och entusiastisk och klok och liksom allt annat. Och det är väldigt intressant, därför att när man läser den här boken så ser man att det här sättet som vi praktiserar idag är i ganska stor konflikt med den här boken. För att om man ska hugga i skogen och så vidare, då tror jag det behövs en ung. Men när det handlar om arbete där hjärnan behövs, då tycker inte jag att en gammal hjärna är så dålig i sammanhanget, utan tvärtom. Och det är därför jag är så fascinerad av det här. Jag kan säga till er att för några veckor sedan när jag var i Kroatien, och då tog jag en yngre person med mig på resan, som är också pastor. Första gången i mitt liv blev jag så medveten om vad en annan äldre broder betydde för mig, som gjorde samma sak med mig. Jag minns när jag, nu sitter Lena här och jag har redan sagt det till henne. Jag minns de åren när Kjell Sjöberg tog mig på olika resor. Och ni vet, vi pratar om mentorskap idag och ungdomarna söker sina mentorer. Jag har aldrig frågat honom att bli min mentor. Han har aldrig erbjudit sig att bli min mentor. Det låter så fantastiskt vackert, alla dessa uttryck. Men jag är sån där enkel människa som behöver inte vacker titel för att livet ska vara bra. Livet kan vara bra ändå. Och när jag reste på den resan så började jag bli så medveten vad jag fick genom det där. Han som aldrig egentligen predikade till mig, som aldrig egentligen sa att du borde göra så här eller så här och så här. Vi blev vänner, och jag vågar säga det faktiskt. Lena sitter här. Jag glömmer aldrig en resa då vi åkte i 3 veckor tillsammans, skrattade tillsammans, åt tillsammans, levde tillsammans, vad det betytt för mig. Och han var en hel del år äldre än jag. Och då tänker jag på där en annan situation. När jag var på bibelskolan och skulle spendera en dag i Finland på en ö med en äldre pastor. Jag började minns känsla hur privilegierad och ärad jag kände mig att en äldre person ville spendera en hel dag med mig. Och hur mycket jag fick genom bara att finnas med den personen. Förstår ni, vänner, att vi kristna, vi brukar säga att vi tillhör ett annat rike. Vi borde faktiskt vara ett samhälle, om jag ska uttrycka mig så. Ett sammanhang som inte bara representerar något, utan manifesterar någonting som i Guds ögon förlorar aldrig sitt värde. Inga trender ändrar på olika värden som Gud står för. Och det är det tråkiga, att vi också som Guds folk faller under trendernas inflytande. Och när jag ser, förstå mig rätt nu, jag börjar tala fritt från mitt hjärta nu. När jag ser att församlingarna anställer idag pastorer som har varit 3 år på bibelskolan och har knappt någon livserfarenhet, då bävar jag ibland. Inte därför att jag inte tror att de har en mental förmåga att vara predikant. Men det kan inte vara så att en 25-årig kan lära en 50-årig om vad livet handlar om. Inte i alla fall i alla aspekter. Har jag grävt min egen grav nu, eller? Genom att säga det här. Ja, säger Ingvar. Nej, jag är inte dogmatisk i det här. Förstå mig. Jag har stor respekt för unga män och kvinnor. Bibeln talar om det också. Det är inga problem. Men det finns ändå någonting i det. Att åren borde ha med sig något. Och det som jag vill komma till, det är inte varken det ena eller det andra. Utan jag vill precis komma till det. De 2 aspekter tillsammans ger det som Gud står för. Okej. Okay. Och det är därför det är så intressant att se det här med relationen mellan Paulus och Timoteus, mellan Paulus och Titus. Och sen en annan relation också här. Då ska vi titta lite vidare. I Apostlagärningar, lite framåt, så kallas Timoteus nu för så här. Han sände Paulus två av sina medhjälpare, Timoteus och Erastus, till Makedonien och så vidare. Nu ser vi här att Timoteus och Paulus, de är det som vi skulle kalla medarbetare. Och i Romarbrevet 16 och 21 så nämns samma ord, att Timoteus har blivit Pauli medarbetare. Kom ihåg nu att när jag började hela den här serien så började vi med att beskriva två olika sätt att jobba inom Guds rike. Vi beskrev Saul, kungen, och hans system, och vi beskrev David och Jesus och hans sätt att jobba. Saul byggde ett rike där man fungerade med varandra som medarbetare, men aldrig kom vidare än det i relationer. Jag har en vän som inte är ännu frälst, som jag ofta pratar med om sådana saker, i och med att han jobbar på ett ganska avancerat jobb. Och han är så pass ärlig så delar med mig ibland vad han går igenom. Varenda gång vi pratar om situationen på jobbet så konstaterar vi bägge två. Jag brukar säga till honom, du är en riktig herde, du är inte bara en chef på jobbet. För han har en sånt hjärta för sina medarbetare och för de som jobbar, situationstecken, under honom. Och jag säger till honom, jag förundras över hur du behandlar dem, därför att det är inte så vanligt som man hör från andra. Och då tänker jag på varje gång när vi börjar prata om detta, så märker jag att i de här systemen som vi människor har byggt, det finns väldigt lite utrymme till vänskap. Utan det jobbas bara efter regler, det är hårda bud ibland. Och jag tänker, det är inte konstigt att det finns så mycket mobbning på jobben. Det är inte konstigt att församlingarna till och med splittras. Därför att inte ens i Guds församling finns någon garanti. Bara därför att vi är medarbetare, att vi kommer att lyckas och jobba tillsammans. Om man inte är vänner, så blir det inget av det. Och det visste Jesus. Och när Jesus började jobba med dessa 12 stycken, så utnämnde han inte biskop över alla biskopar och sen de under. Jesus sa, ni är mina vänner. Och när de försökte sätta sig på en hög stol, så sa han till dem, hörni, så gör man i världen, men vi ska inte bygga samma riket. Vi ska inte bygga på samma sätt. Jag vill göra med er någonting annorlunda. Vill ni vara med om det, så måste ni inviga era hjärtan till vänskap och inte till mänskliga och världsliga metoder. Då går vi vidare här med hur Timoteus beskrivs då i relation till Paulus. I första Korintierbrevet går vi lite vidare. Så när Paulus skriver om denna sin medarbetare, unga medarbetare, så ser han i första Korintierbrevet 4 och 17 så här. Han skriver så här. Timoteus, mitt älskade och trofasta barn i Herren. Okej. Nu kommer en dimension här. Paulus är uppenbarligen äldre. Och det är klart att Timoteus som yngre på väldigt många olika sätt är hans barn i Herren. Han använder väldigt starka ord här. Mitt älskade och trofaste son i Herren. Ni vet, sådana här uttryck använder man inte om man är bara medarbetare. Sådana här uttrycken använder man endast om man är riktiga vänner eller om relationer har en djupare dimension. I Filipperbrevet 1 och 1, vi går vidare, så beskrivs deras relation så här. Från Paulus och Timoteus, Kristi Jesus tjänare, till alla de heliga och så vidare. Paulus och Timoteus har blivit ett team. Men ni märker att i det där teamarbetet så finns en känsla som är mycket, mycket djupare än att bara de jobbar tillsammans. I kapitel 2 i Filipperbrevet så nämns något mer om, om Paulus sätt att se på Timoteus, vers 19. Jag hoppas nu i Herren Jesus att jag snart ska kunna sända till Timoteus till er, så att också jag kan vara vid gott mod när jag får veta hur ni har det. Okej. Även i så att kalla de sekulära kretsar, så skickar inte ett land vilken ambassadör som helst till andra länder, eller hur? Ja, men skickas man ut som en ambassadör, så har man uppbackning av ett helt land. Borde vara så i alla fall. För att det där mannen representerar något. Och om vi skickar någon ut, då ser vi att vi identifierar oss med den här personen. Paulus hade sån förtroende för Timoteus. De var såna vänner, så att när Paulus skickade Timoteus iväg, för honom var det som att han själv gick åstad. Otroligt starkt förtroende, eller hur? Otroligt starkt förtroende. Och inte bara förtroende, utan egentligen är det samma sak, bara en annan aspekt sett ifrån. Det är att Paulus och Timoteus kunde identifiera sig med varandra så starkt så att de var nästan som en person. 20 vers i det här kapitlet också, så säger Paulus så här: jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt att ha omsorg om er. Jag har ingen som Timoteus. Jag tror att på ett annat ställe står det skrivet: ingen som tänker så som jag. Nu kommer vi till något spännande. Jag har hört under mitt kristna liv, ursäkta, väldigt mycket, speciellt på 80-90-talet, kanske på 2000-talet också, om behovet av att så kallade stora andliga ledare skulle reproducera sig. Ni vet att vi säger, oj, tänk om han tog lite och var mentor för 15 stycken, och så fick vi 15 stycken Billy Graham till. Jag tror inte alls att det handlar om det. En ledares, lyssna nu på mig, en ledares uppgift är inte att reproducera sig själv i sin inre medarbetare. En ledares uppgift är att lyfta fram den där unga personen och göra henne till det vad Gud har gjort henne till. Det är så tragiskt att se idag kristenhet, där från våra bibelskolor går 75 kopior av ledaren. Det är så fruktansvärt tragiskt. Låt mig få säga detta. Nu tar jag kanske för stora ord i munnen, men jag vågar säga det. För mig är det inget annat än en andlig kloning. En ledares uppgift är inte att reproducera sig själv. En ledares uppgift är att hjälpa den andra personen att gestalta Kristus i genom sin unika personlighet. Och låt mig få säga, nu ska jag säga något som jag har tänkt på sistone. Jag har jobbat med ganska många olika ledare. Och jag märker en sak. Vi kan prata om det här, ni som vill, när jag ser nu där efter. Och jag sätter mig vid bordet och gärna tar ett snack om det här med er. Jag märkte bara på sistone att jag har påverkats i mina fysiska liksom uttryck ibland av de som jag har jobbat med. Men jag har påverkats mer av de som inte själva upprättade än av de som var själva upprättade som personer. Vet ni varför? Jo, därför att man själv inte är upprättad, så bär man med sig någonting som prackar på andra. Och som tyst eller verbalt nästan sätter krav på medarbetare att bli som han. Oj, 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 oj. Simmar vi i djupa vatten nu? Eller? Okej, vänner. Jesus Kristus, Guds egen son. Jag vet inte hur han var som person. Jag vet inte vilken personlighet han hade. Var han sangviniker, eller var han melankoliker, eller var han flegmatiker, eller vad han var? Jag vet inte. Troligtvis allt av detta. Och på ett perfekt sätt, sannoliken, därför att han var Guds son. Men hur var han? Var han så sprattlig som stojan, eller var han så lugn som Krister eller var han, hur var han? Okej, en sak vet jag från den boken. Han har aldrig försökt göra Petrus till sig själv. Han har aldrig försökt göra Johannes till sig själv. Han har aldrig försökt göra Filippus eller vilka det var. Där jag kan inte ens namn på de tolv. Han har aldrig försökt göra om deras personlighet så de liknar honom. Utan det som han gjorde, det är att han med sin närvaro uppmuntrade faderns original i varje person. Och byggde upp den. Är det inte bättre det än det där gamla, det har ni hört säkert. När en oinvigd, som Bibeln säger, kom till kyrkan första gången. Och så skulle han iakttaga vad som pågår i det här religiösa sammanhanget. Och så sitter han så där i sista raden och så kommer ut från kontoret en man som gick så här. Med Bibeln under handen och så gjorde han så där. Han tyckte det var en intressant person. Efter en minut så kommer en annan person också från det där kontoret och har Bibeln under handen och gör precis på samma sätt. Han tänkte, det här är verkligen spännande. Efter två minuter så kommer pastorn. Under Bibeln och han gör precis på samma sätt. Och då tänkte han, amen, där ligger det. För alla dessa så kallade äldstebröder eller medarbetare, de härmade sin store ledare. Och de blev inte sig själva, utan de blev som han istället för att vara som, vad? Som sig själv med Kristi kvalitet. Ni vet, Paulus skrev aldrig någonstans bli som jag. När han skriver efter apa mig eller imitera mig, då skriver inte han om att de ska bli som han, utan han säger mitt sätt att relatera till Gud, den ivrighet och det som jag vill leva i, det må vara er motivation om jag kan bidra med någonting, men bli aldrig som jag. Ni vet, om alla var som Paulus, det skulle varit mycket bråk i Nya Testamentet. Han bråkade i stort sett med alla. Eller alla bråkade med honom, jag vet inte. Soila sa här till mig häromdagen när jag nämnde det. Men du kan väl inte säga så om honom. Vadå? Han var en människa. Han var hård ibland och obarmhärtig i sin bedömning av människornas överlåtelse till Gud. Så han behövde be Markus Johannes om ursäkt för det och bjuda honom tillbaka faktiskt. Så det är det som det handlar om. Okej, vi går vidare. Så låt mig få säga, syftet med identifikationen är inte att vi klonar varann eller något sånt, utan att vi är så identifierade i vårt syfte med vår relation så att den tjänar Guds syfte med var och en av oss. Okej, vänner? Ja, om jag ska fortsätta prata om det här, jag kan inte tappa ur perspektivet den här tanken. Allt som jag är, allt vad jag är kallad till, allt vad jag lever i, det är faktiskt underordnat den helige andens syften och Guds rikes syften. Det är det. Har ni någon vers där eller som jag behöver läsa? Ingvar, har ni någon vers? Okej. Okay. Läs det. Ja. Underbart. Inte blev sådana som jag, Paulus, som person, utan min situation, tro på Jesus. Inte att de blir alla Paulus, väl? Men det är bra. Okej, vi fortsätter. I första Timoteus brevet så läser vi vidare om det här i kapitel 1 och vers 2. Han skriver till Timoteus, hans äkta barn i tro. Han skriver, från Paulus Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud vår frälsare och Kristus Jesus vårt hopp till Timoteus, hans äkta barn i tron, nåd och barmhärtighet och frid och så vidare. Så ni ser att även att Paulus har en otroligt nära relation till Timoteus, så är han fullständigt medveten att Timoteus tillhör inte honom utan han tillhör Kristus. Det är hans äkta barn som han är. Och han är älskad sådan. En sannskyldig son, som det står i en översättning. I första Timoteusbrevet, vi går vidare i kapitel 1, vers 18. Detta uppdrag att förmana anförtror jag och dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetorden som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av den ska kämpa den goda kampen i tro och så vidare. Det som jag ser i den versen, det är ett enormt förtroende som Paulus ger till Timoteus. Jag måste säga så här nu, förstå mig nu, jag tar inga personer som några fullkomliga exempel. Men när jag tänker på den relationen när vi åkte eller reste, jag minns under alla dessa år som Kjell och jag kände varandra och umgicks, han har förmanat mig bara en gång. Och det var i rätt stund på rätt sätt. Och jag är så tacksam för det. Riktiga vänskapsrelationer mellan en ung och äldre går alltid ut på det där att ena är faderns gestalt, andra är sonens eller dotterns gestalt, så att säga. Men fäderna ger mycket utrymme till barnen för att mogna, eller hur? Ni vet, i Jesaja 57, vers 16 står det skrivet, Herren säger så här: jag ska inte gå till rätta med mitt folk varje dag. Jag ska inte dra dem till domstol varje dag, säger han. Med andra ord, jag ska inte dagligen påminna dem om deras tillkortakommanden. Därför att då skulle den ande som jag lade i de själen som jag har skapat, det skulle försmäkta inför mig. Med andra ord står det skrivet, de skulle tappa tro på att mitt syfte med dem är att fullborda någonting. Jag ångrar väldigt ofta när jag är ivrig att påpeka andras brister, ärligt sagt. Inte så länge sedan ångrade jag att jag gjorde det. Därför att jag ser att vänskapsrelationer, riktiga vänner, är inte ivriga att påpeka dina fel. Riktiga vänner har ivrighet att ha förtroende för din ärliga motiv i det vad du står i och vad du gör. Sen är de där även när du faller, inte först och främst att skälla ur dig, utan för att lyfta upp dig när du faller. Jag säger inte att man ska aldrig säga någonting. Det är inte det vi pratar om. Jag vet att varje uttalande man ser har sin andra sida också. Men vi talar om vänskap där man verkligen har förtroende för varandra och varandras utveckling. Så ser Paulus i kapitel 4 här i Timoteus, vers 12. Ingen får förakta dig för att du är ung, utan var ett föredöme för de troende i ord, i gärning, i kärlek, trohet och renhet. Fortsätt att föreläsa skriften och att förmana. Här finns utrymme för det. Och undervisa tills jag kommer. Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetorden när de äldste lade änderna på dig. Tänk på detta, lev i detta så att alla kan se dina framsteg. Ge akt på dig själv och på din undervisning och håll troget ut med den. När du gör det frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig. Jag satte faktiskt där under gudstjänsten när det började och tänkte på ett ord. Jag kommer att ta upp det någon gång senare. Bara såg någonting. Ärligt sagt så dömer och bedömer vi varandra oftast efter varandras gärningar. Vet ni vad Gud dömer efter? Gud dömer efter motiven. När jag såg detta nu för en stund sedan så tänkte jag, men det här är otroligt. Därför att Bibeln säger att han som utransakar våra motiv och som ska döma människor efter deras motiv. Och det här är både roligare och svårare. Därför att motiven är ibland gömda för mitt eget hjärta. Ibland vet inte jag vad som driver mig i det som jag gör. Det är svårare aspekt att bli dömd efter motiven. Det lättare aspekten av detta är att om jag har förtroende för någons motiv, då har jag mycket lättare att gå över denna persons misstag som uppenbarades i gärning och i felsteg. När Jesus mötte folk som gjorde fel, han var väldigt snabb att förlåta och rättfärdiggöra dem som personer när han visste att deras motiv var inte felaktiga. När Abraham kommer och ljuger om Sara för Abimelech, kungen. Kungen Abimelech frågade inte först, varför gjorde du så mot mig? Jo, han gjorde det, men inte så där att säga, din gärning är så dum. Utan han sa, vad är det som drev dig till att göra vad du gjorde? Tänk om jag tänkte i morse på det. Jag talar ärligt här uppriktigt. På vissa situationer som händer nu, sista 2-3 dagar. Och hur mina tankar rusade iväg. Att tänka lite mer strängt, kanske till och med dömande. Och så stannar jag upp och så säger någon röst inom mig. Vet du om hela motivet till den gärning som personen gjorde? Nej, herre, jag vet inte det. Varför är du så snabb då? Ja, och då var det bara ett slutsats. En slutsats. Och det var... Slutsatsen var att jag helt enkelt handlar på ett mänskligt sätt. I Pauli, i Timoteus relation var det mycket, mycket starka, enorma känslor mellan de två, därför de har blivit vänner. Och ni ska få se att den här vänskapen var inte ensidig. Det var inte så att Timoteus som yngre hade Paulus som vän som var äldre. Utan det var ömsesidig vänskap. Lyssna på andra Timoteus brevet, först 1:3-5. Paulus skriver till honom och säger, nu kommer något annat här. Så det som jag vill påpeka här, det är att Paulus inte bara är en mentor. Paulus har inte en relation till Timoteus där han bara utifrån sin erfarenhet verbalt relaterar till honom. Paulus är inte bara en mogen ledare som undervisar Timoteus om rätta saker. Paulus är en man som öppnar sitt hjärta för Timoteus. Och låt mig få säga det här. Nu trampar jag på här. Mentorskap som är begränsat till goda råd utan att mitt hjärta kan öppna sig mot den som jag är mentor till och vågar tala om mina misstag och svagheter, det är bara teologisk babbel och inget annat för min del. Det är först när jag börjar dela mitt hjärta som jag kan undervisa någon på ett riktigt sätt. Så länge jag håller fasaden att allt är bra i mitt liv och jag har kunskap i huvudet, så kommer inte jag att göra Jesu Kristi lärjungar genom det. Jag kanske kommer att göra systemets lärjungar, men inte Guds rikes män och kvinnor. Det som vi behöver idag, mer än någonsin, det är inte många kloka predikanter, så mycket som många ärliga, genomskinliga ledare. Men det är svårt. Det är det som är det svåra med vänskap. För den stunden jag är den jag är, så är det frågan hur många kommer att behålla respekt, kärlek för en, och hur många kommer att devalvera värdet på människan när de ser hur hon är. Eller hur? Är ni kvar här, vänner? Okej. Då går jag vidare och läser det här som Paulus säger. Jag tackar alltid, 2 Timoteusbrevet 1:3-5. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. Då skulle man säga, ja men Paulus, det är ditt ansvar. Du är ju hans pastor, du är hans ledare. Du borde be för honom varje dag. Enkelt, enkelt, eller hur? Lyssna vidare. När jag kommer ihåg dina tårar, nu kommer det. Längtar jag efter att få se dig igen. Vänner, kära Gud, hjälp mig. Ni vet, i våra medmänskliga relationer, och jag tror att det är en oskriven sanning och regel och verklighet, väldigt många av oss vågar inte erkänna att jag längtar efter någon och att du betyder så mycket för mig. för att jag är rädd att detta visar att jag är en svag person och människa. Jag ska minsann klara livet utan att behöva vara beroende av någon. Vilken karikatyrbild av medmänskliga relationer. Vilken bild, varifrån har vi fått den bilden? Inte från den här boken. Eventuellt från greker och romarna, eller jag vet inte vem. Men inte från den här bibeln. För att i där bibeln står det skrivet att till och med Guds son ropade på hjälpen. Inte bara på sin faders hjälp, utan till och med på sina vänners hjälp i Getsemane. Och han ropade, var är ni mina vänner nu i min livs största och svåraste stund? Men det finns något i vår mänskliga stolthet som vill så gärna hindra oss att uttrycka det här. Du, jag längtar efter dig så mycket. För det kanske betyder att du betyder för mycket för mig. Och det devalverar mitt värde i andras ögon. Paulus säger, Timoteus, jag ber för dig. Han kunde skriva så där. Halleluja, du ska veta, din mäktige mentor, han står inför Gud och du vet, jag är stark i Gud. Jag ber för dig, Paulus, eller Timoteus. Sen går Paulus vidare och säger, Timoteus, vet du vad? Ärligt sagt, jag längtar efter dig så mycket. Du är en av de mina närmaste vänner. Jag har några sådana som jag är pappa för, både årsmässigt och erfarenhetsmässigt. Men jag längtar ibland efter dem bara för att vara med dem. Därför att de tillför något till mitt liv. Och de har i vissa aspekter av livet den visdom som jag saknar. Här har jag rättat till det som jag sa i början. Att unga kan inte ha visdom, det kan de visst. Okej, han skriver vidare och säger, längtar jag efter, när jag kommer ihåg dina tårar, längtar jag efter dig att få se den för att bli uppfylld av glädje. Här kommer riktig vänskap. När du möter en vän och du uppfylls av glädje, då betyder han något eller hon betyder något för dig. Jag tänker på din uppriktiga tro som finns hos dig och som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunice. Och som nu, det jag är övertygad om, finns också hos dig. Det här är underbart att läsa om. Vilken relation, vilken vänskap. Vilket förtroende, vilken renhet i relationen. Vilken underbar, dynamisk, livsgivande gemenskap. All detta inom en ram. Inom ramen av Guds vilja, Guds syfte, Guds rike, för att manifestera att treenige Gud kan uttrycka sig genom våra vänskapsrelationer. Går vidare. Jag ska avsluta med halva predikan, tack och lov. Andra Timoteusbrevet 1 och kapitel, ja men det är precis vad jag läste, gode Gud, 4 och 9. Samma andra Timoteusbrevet 4 och 9. Skrev Paulus så här. Gör allt du kan för att snart komma till mig. Kära Gud, vad skulle vi göra om någon skrev till oss ett e-mail idag och skriver någon person? Hör du, jag bor i Linköping eller 30 mil. Gör allt vad du kan för att snart komma till mig. Och du frågar, vad är frågan om? Är det någon döende eller nej? Nej, jag vill bara se dig. Ja, men lägg av. Vi får väl ses på Skype eller på... Ja, klar, de hade inte Skype. Jag såg en av mina bästa vänner igår på Skype. En av dem som jag nämnde att jag för 2-3 månader sedan hade en riktigt, riktigt krock med. Och vi sa till varann igår kväll. Visst kan vi tacka Gud för att vi krockade med varandra i somras. För att utan den erfarenheten skulle inte vi veta egentligen hur djupt vår vänskap är. Den som inte kan gå igenom en konflikt med varandra. Om en konflikt bryter vänskap så har man aldrig varit vänner. Och det är det här som Paulus skriver om. Det som är intressant här, det är att i de här relationer så handlar det väldigt mycket om att inte bara välja. Och jag avslutar med det här. I Guds rike får vi, Jesus gode Gud, jag vet inte, jag kanske har missuppfattat allt det här. Kapitel 11 i första Korintierbrevet, kapitel 11. Jag ska försöka vara nyanserad som sista mening nu. Eller några sista meningar. Det handlar om nattvarden och firandet av nattvard. Paulus skriver i kapitel 11, vers 20-22. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat så att den ene är hungrig, den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er för det? Nej, detta kan jag. Eller för detta berömmer jag inte er. Det som jag vill komma till här som sist. Den sanna, nödvändiga aspekten av sann vänskap är att den frågar inte efter sociala förutsättningar. Sann vänskap är det som vi tittar på filmerna när prinsessan gifter sig med fattig bondson eller tvärtom när kungasonen gifter sig med en fattig tjej. Sann vänskap går utöver alla sociala förutsättningar. Utöver alla intellektuella förmågor. I sann vänskap är det kanske inte riktigt så som vi ser att lika barn leker bäst. I sann vänskap har lika barn vuxit utifrån barndomen, barnsklighet och blivit mogna män och kvinnor. Och kan se Guds syfte och Guds dimension som går långt utöver allt vad mänskliga förutsättningar är. Låt mig få säga det här. Guds rike är ett annat socialt system än denna värld. Så länge vi sprattlar på den nivå som världen sprattlar på, så har inte vi rört vid den eviga dimensionen. När vi börjar ge oss till varandra på det viset i vänskapsrelationer, medvetna om att det som vi gör, att vi gör det för Guds skull, för hans rikes skull, för evighetens skull, då bygger vi någonting som har mycket, mycket längre, vad heter den där, varaktighet i tiden. Det varar mer än en konservburk. Det finns ingen datum som står på det som ser bäst före. De här relationerna, de sträcker sig över hela livet och går in i himmelen. Och det är de relationer som manifesterar ett annorlunda rike. Fader i himmelen, vill tacka dig för att du genom den här helgen, julhelgen, ville i år och varje år påminna oss om vad det egentligen handlar om. Du som är allsmäktig, du som är uppe i himmelen, du som vi ibland kan tänka med, var är du någonstans? Du beslutade dig att komma ner och bli en av oss. Du som är skaparen av allt, som känner varenda en av oss in och ut. Det finns inget som är gömt för dina ögon. Du kom ner och satte dig vid en brasa och grillade med oss. Du kom ner och satte dig på en pub och restaurang och satt med de prostituerade och de som var förkastade. Och du såg pärlan i var och en. Tack att du inte kom och gav oss något system, utan du kom och sa, ni är mina vänner. Nu ber jag, Herre, att du ska hjälpa mig att våga gå ännu djupare i det här, Herre, och aldrig gå med någon beräknad attityd in i det, utan göra så som du gjorde. Du gav dig själv. Herre, hjälp oss att som Guds folk, som dina barn, leva med varandra på ett sätt som avslöjar det gömda för mänskliga ögon. Riket som kommer, riket som redan är här. Tack Jesus Kristus att även i detta så är du ett exempel för oss. Vi prisar dig och tackar dig. Jag ber Herre att du ska röra vid våra hjärtan nu där stunden. Speciellt vid de hjärtan som kanske har blivit sårade genom vänskapsrelationer och kanske till och med fattat beslutet i livet att aldrig mer kommer någon på innergården av mitt hjärta. Herre, jag ber om mod att kunna förlåta. Jag ber om mod att kunna ha överseende. Jag ber om kraft att kunna ge en ny chans. Jag ber helt enkelt om kraft. Och du har gett oss den helige ande som den kraften vi behöver för att kunna gå över den mänskliga gränsen som vi så ofta drar för varandra i våra relationer. Tack att du vill hjälpa oss med det. För att ditt namn ska förhärligas och ditt rike ska vara synlig. I Jesu namn. Amen.